Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vi kanske ska börja, Pernilla, med att be om ursäkt för att våran podd är sen. Samtidigt som vi har verkligen kämpat. Vi försökte få till den till och med på flygplanet hem igår på resan. Men det blev för dåligt ljud.
Ja, alltså jag kan säga till alla poddlyssnare att Sofia försökte hela tiden. Hon försökte trycka in det på lördag morgon. Trots att du själv hade hur mycket som helst med ditt toastmasterförberedelser att göra. Och jag skulle då tyvärr för er poddlyssnare iväg och repetera och soundcheck inför kvällens kommande tal till Micke Bindefeld. Så vi har ju varit gravt upptagna. Och sen ville Sofia att du skulle podda på flyget. Flygplatsen hade du först som förslag.
Ja,
men det hann vi inte.
Nu tar vi det, nu kör vi. Nej, det hinner vi inte. Och nu kör vi på flygplanet, men nej, då var det för dåligt ljud.
Det brusade för mycket. Och då landade vi klockan, vad var klockan? Hon var 11:30 när jag satt i taxin på väg hem. Då du ringer mig och med så här hesröst. Vad säger du? Ska vi inte köra i alla fall? Va? Ska vi podda nu, tycker du?
Ja, ska vi inte göra det?
Och då kan man ju lägga till att jag ska upp typ 5:30 för att åka till inspelning med Sofias änglar. Jag vet inte, det är liksom, jag har något fel i huvudet att jag kan liksom inte släppa när jag har bestämt någonting, så är jag lite manisk. Så det är tur att du finns i mitt liv och säger stopp nu. Nej, men jag får vänta lite.
Ja, har du varit sån där också när du liksom typ vill ha barn, att du bara, vi måste ligga nu, jag har ägglossning, vi måste ligga nu och inte sen.
Nej, men däremot så är jag ju liksom, även när jag bestämt att jag ska göra saker vissa dagar sådär, så är det svårt att ändra planer. Alltså, det finns säkert något namn för det. Men har jag bestämt det så vill jag gärna göra det. Och det kan vara även en storstädning. Alltså, det blir liksom, ja, det är så jag tänkte. Det är lite som när en pusselbit försvinner för ungarna. Då blir jag också lite manisk. Jag måste hitta pusselbiten, för annars så kan jag inte slappna av.
Men det är ju där vi, opposites attract, det är ju där du och jag på något sätt, konstigt jävla sätt, funkar ihop. För att jag är din raka motsats. För jag tar ju dagen som den kommer. Carpe diem, det är liksom jag.
Ja, det är du.
Kanske skulle du ta tatuera in i alla fall.
Ja, men jag kan ju berätta då för er som lyssnat. Nu är jag i Linköping. Jag har checkat in på ett jättefint hotell. Jag har tagit ett långt varmt bad efter en lång inspelningsdag. Jag har krypit ner i sängen och nu är det så härligt att kunna podda i lugn och ro.
Ja,
vad gör
faktiskt.
Du? Vad gör du?
Ja, jag har ju också. Jag, 9:30 i morse kom filmteamet och klockan 7 kom byggarna och satte igång. Och jag renoverar fortfarande mitt kök, så det är borr och hamrades och jag sov igenom det som en stock. Jag var helt slut. Sen var det bara upp då och började filma. Och sen när vi var klara med tv-inspelningen så åkte jag direkt till SVT och efterdubbade, som det heter, julkalendern. Det var några scener där ljudet har varit lite dåligt. Myggan hade utomhusscener där myggan var, låg täckt under en halsduk. Så fick jag dubba om det och se lite från julkalendern. Alltså det var så häftigt. Jag har ju inte sett någonting innan liksom.
Nej, när du är tomtemor.
Jag tror att det kommer bli så fint och roligt faktiskt.
Okay. Men du, vi ska ju såklart prata mycket om resan. Micke Bindefelds 60-årsfest. Men först måste jag bara haka på en grej som du sa alldeles nyss. Det är mycket hantverkare hemma hos dig. Vi har ju sett dig på Instagram och du har berättat om det här, att du renoverar köket. Men du måste bara berätta att när vi är då i Israel så har du sms-kontakt med han som renoverar ditt kök. Kan du, du måste bara berätta, för jag skrattade så jag grinade.
Ja, nej men vi hade lite kontakt här, för att de är ju då och jobbar, olika killar, supergulliga allihopa. Och då är det då en av killarna här som håller på med mitt kök.
Jag skrattade redan innan, ja.
Ja, men det började med faktiskt att jag var tvungen att säga så här: är du i mitt hus nu? Ja, svarar han. Ja, skulle jag kunna be dig om en tjänst? Och då var tjänsten att jag säger så här, för att jag och Lena Philipsson skulle, vi sjöng en sång till Micke på festen, och vi hade ett bildspel. Och då ville jag ha en gammal bild på mig och Micke som jag har. Och jag letade efter den i min iPhone, jag hittade den inte i bildbiblioteket, jag googlade oss och den finns inte där. Så enda bilden jag visste att det fanns på var på en ram uppe i mitt sovrum. Så att det började med att jag skrev till honom: skulle du kunna gå upp i mitt sovrum? Och bakom gardinen står en bild på mig och Micke Bindefeld. Kan du fota av den och skicka till mig? Och det är lite, alltid lite oklart att be hantverkare och gå upp i en sovrum. Men nu var jag ju faktiskt inte där själv. Så att, ja. Men det gjorde han väldigt snällt. Så att han tog den här bilden och skickade mig. Och jag skrev tack så hemskt mycket. Och sen så skrev han då: nu går jag, så du kan larma på, eftersom jag har larm hemma som jag liksom vill.
Ja, just det, då sätter man på det med telefonen. Ja. Mm.
Precis. Så han skriver så här: nu är jag klar, du kan larma på. Toppen, svarar jag. Ja. Då går det några timmar. Sen så kommer ett sms. Jag är fett dålig i magen. Klockan 10:30 på kvällen. Jaha, tänker jag.
Jag är fet, dålig i magen.
Jag är fet. Okej, då tänker jag så här.
Och ditt svar är så roligt nu, ja.
Ja, men först tänkte jag så här, vänta. Alltså, han måste ju ha skickat fel. Eller har han liksom bajsat sönder min toalett? Och är det något som... Men jag tänker så här, han måste antingen skicka till fel, eller också hans ungar som har tagit telefonen och skickat till mig. Men det kom ju inget mer, så att, så då svarar jag på hans sms och jag är fett dålig i magen. Så svarar jag: drabbar det min renovering? Frågetecken.
Och då fick du inget svar, för det var då du berättade det här för mig. Så jag bara såhär, gud, han svarar inte. Han har sån ångest just nu, tänkte jag.
Ja, nej men han måste ha så, men du vet själv när man har skickat fel. Vi har ju inte någon sån här personlig kontakt på det sättet.
men vem skickar man det till? Jag är fet dålig i magen. Vem skickar man det till?
Ja, men jag kan skriva till dig så här: ska vi podda? Jag måste morgonbajsa. Det kan jag skicka till dig. Tänk om jag hade skickat det till honom. Hej, vi går in i ditt hus nu. Kan är det avlarmat? Jag måste morgonbajsa. Det kan ju bli jätte fel person. Så att, till hans fru är det inget konstigt. Men då svarar han i alla fall då. Till slut så gjorde han en sån här gubbe som tar sig för ansiktet och bara: jag skulle mässa frugan när jag fick matkoma. Fan vad pinsamt.
Gud, men då kan du ju glädja honom med sen. Eller det kommer han säkert få höra av andra kollegor nu när vi pratar om det. Att han har fått oss att skratta väldigt mycket i alla fall.
Ja, det har han.
Och flera på den här resan, eftersom vi pratade om det här. Så är det, vi kan väl säga att Sveriges kändiselit har skrattat åt hans magproblem.
Ja, det kan man lugnt säga. Herregud, det var faktiskt Magnus Skogsberg som sa det när jag satt och sa: vad ska jag göra? Ska jag svara eller ska jag bara låta det vara? Men grejen är, när man inser att nästa gång vi smsar så kommer det här komma upp igen. Så att, ja. Och det kommer ju alltid kvarstå den här. Man kommer inte kunna släppa tanken. Var han verkligen fet, dålig i magen? Och vad hade han ätit? Men just det här, jag är fet, dålig i magen.
Drabbar det
min renovering? Det är det enda jag bryr mig om. Betyder det att du inte kommer imorgon för att du ligger hemma med diarré?
Herregud. Mm. Men nu ska vi prata om våran fantastiska resa. 5 dagars fest, det är ju helt otroligt. Du var ju med om ett otroligt bröllop, men det här är ju väldigt lång tid. Och väldigt härligt. Alltså, men man är lite sliten nu, lite socialt trött också.
Utsliten socialt. Nej, men jag känner verkligen som att jag har varit i någon sorts sagobubbla de senaste två helgerna. För att som jag berättade om det förra bröllopet var ju det också uttänkt i minsta detalj och mycket kärlek och härligt. Och sen bara direkt att komma på nästa resa som liksom... som du säger, först 5 dagar, det är väldigt mycket. Och sen bara det liksom att vi flög ju då med ett eget SAS-plan med bara vänner på hela planet. Ja. Och vi åkte ju den här VIP-ingången och det, bara det tyckte jag var så här, åh gud, här får man
se. Så häftigt, ja. Alltså det är ju där alla så här världsstjärnor och stora kända politiker, de åker ju liksom på en specialingång på Arlanda.
Precis. Alltså kungafamiljen, politiker, världskändisar och Isabella Löwengrip. Lite obegripligt varför hon envisas med bara åka där. Jag skulle gärna vilja fråga henne varför. Men, ja,
men okay. Så var det ju också extra snygga flygvärdinnor, om jag får säga det själv.
Oj, oj, oj. Men ska vi prata om flygvärdinnorna? Alltså,
ja, det tycker jag vi ska lite grann.
Det tycker jag. Nu är det så att jag har ju varit bjuden alla gångerna. Micke har ju åkt utomlands på sin 40-år. Dag, han firat 40 år, 50 år och 60. Och det här är första gången jag kunde vara med för jag var ledig. Men du och Måns Herngren, ni har alltid varit toastmasters. Är det så?
Ja, vi har varit det 3 gånger. Då vi är ju nära, och, alltså Micke och jag har ju känt varandra, precis som du och han, alltså, vi har känt varandra i 30 år. Det är ju helt galet faktiskt. Och du och jag, han har ju även arbetat och gjort tv tillsammans.
Ja.
Men jag och han och Måns umgås också, de reser väldigt mycket. De har ju en klubb, vet jag, där Måns och Micke gör tillsammans med några andra äventyrslyssna. För de gillar ju att resa, resor till lite mer obekväma ställen som inte är så lättillgängliga. Jag vet att de har varit i Nordkorea, Syrien, Krim, Libyen. Ja, men sånt där som kanske inte heller är... Det är inte så bekvämt, men däremot så är det ju otroligt lärorikt. Och lite det hade ju den här resan, den var ju inte obekväm på något sätt. Nej. Men det var ju också att vi skulle lära oss någonting. För han visade ju oss mycket i... Det var ju Israel då. Vi ska ju berätta nu från början att ingen visste vart vi skulle. Så att resan var ju okänd destination, vilket var lite spännande.
Precis.
Och även när vi var på planet där, då fick vi ju då välja. För många hade ju spekulerat i om det var Tel Aviv eller om det var Marrakesh. Och sen fick folk rösta och vad de trodde på att det skulle bli.
Men du och Måns visste väl att vi skulle till Israel? Alltså det måste ni ha vetat.
Det kanske vi visste.
Ja,
kanske, alltså, kanske.
Ni hade ju...
Bara några få hade lite mer koll då, eftersom vi var tvungna
eftersom
att planera.
Eftersom ni var toastmaster var ni ju tvungna, precis. Men kan vi inte berätta också om min... kaosmorgon som det blev för mig.
Ja, det kan jag göra.
Alltså jag var ju så nervös att dels försova mig eftersom vi skulle samlas ute på, jag kan inte säga var nu.
City-terminalen
ja,
nu.
Mm. Men vi skulle samlas, så mycket kan vi säga. Klockan 5:30, absolut senast 6. Och jag vill ju inte vara sen, absolut inte när det kommer till att åka på en sån här viktig resa och absolut inte när det kommer till Micke Bindefeldt som är väldigt noga med att man ska passa tider. Så att det vill jag ju. Och jag satt och läste igenom det här mejlet dagen innan. Susanne var här och hjälpte mig välja ut klänningar och jag la fram och provade och hon hjälpte mig att korta klänningar igen. Hon är världens gulligaste som hjälper mig med det. Eftersom jag hade sådana här långklänningar. Och hon sitter och läser igenom mejlet och läser allt, hur det är tänkt och att vi inte vet vart vi ska. Och menar att det är väldigt viktigt att alla är i tid. Och sen då varje dag med dresscode. Och det är den där lilla detaljen som både jag och Susanne missar. Det är att vi då ska samlas på Cityterminalen. Jag tar bara för givet att vi ska samlas på Arlanda. Så att jag... beställer en taxi och åker ut. Har sovit 2 timmar tror jag, för jag har packat hela natten. Kommer till Arlanda, jätteglad att jag är där i tid. Och får ett sms av, av Charlotte. Där hon skriver så här: härligt att se på Instagram att du är på gång. Vi sitter i buss nummer 2. Och jag bara, vadå, vilken buss? På Cityterminalen. Jag bara, men jag är på Arlanda. Och då svarar hon, ha, eller hur? Nej, men du vet, då, när jag stod där och bara, för då visste jag ju heller inte, ska vi inte, jag tänkte så här, ska vi inte till Arlanda? Ska vi med någon båt? Eller ska vi, du vet. Och jag bara springer ut från Arlanda med alla mina, jag hade så mycket väska va, stor resväska, kabinväska, hattar, grejer, dataväska. Haffar en taxi som precis ska släppa av en person då på avgång, alltså avgångsplatsen på Arlanda, och säger jag måste åka till City-terminalen. Han bara, men det här, jag får inte ta kunder här liksom. Du måste gå ner till ankomsthallen. Jag bara, nej! Och jag, alltså jag grät ju typ. Jag bara, jag måste få åka. Så han bara, men gud, det här är ett psycho. Få åka in. Sitter i bilen med dig och bara, ja, jag är på Arlanda. Och du säger så här, kör fort som fan till City-terminalen. Du hinner, du hinner.
Åh, gud.
Och sen när jag är halvväg så inser jag att jag kommer ju inte hinna. Och då kommer väl både du och Charlotte på att varför ska jag egentligen inte sitta där? Vi ska ju till Arlanda liksom.
Ja, det kändes som väldigt onödiga pengar att, men jag förstår din grej att det blev så här, man vill att allt ska bli perfekt för honom, för man vet ju att han har planerat det där så länge.
Precis, och jag tänkte det kanske händer grejer på den där bussen, och plus att jag visste ju fortfarande inte, jag tänkte såhär, vi kanske ska till Gotland. Vi ska, kanske ska ta bussen till Gotlandsbåten, vad vet jag. Nej, ja, så att då vände jag, sa jag till taxichauffören efter halva resan, sa jag, vänd bilen och åk till Arlanda VIP. Och så klev jag ur där ensam i min taxi. Jag blev fångad på paparazzi-bilder, såg jag sen Expressen som låg i någon, någon buske.
Ja, det var ju intressant. Men jag tänkte, även fast det var jag och Måns då som var flygvärdinne, det var vi ju lite på ploj såklart, och Måns var så snygg i sin fina flygvärdinne direkt, så ska vi ändå hylla lite en Carl Johan som då är riktig flygvärdinna, ska vi säga, eller purser som det heter, va? Han hade ju fått passagerarlistan innan, och han gillar ju slagers, va? Och svensk musik. Då hade han gjort en egen liten så här säkerhetsdemonstrationssång där han hade vävt in alla artisters låtar. Hur gulligt?
Nej, men så gulligt. Och grejen att jag har flugit med honom tidigare. Vi har faktiskt spelat upp honom i podden tidigare.
Just det.
För han sjöng ju Let Your Spirit Fly och grejer för mig.
Ja.
Och han är gammal musikalartist. Han hoppade in i Grease när Renny som spelade Danny blev sjuk, och hans ersättare blev också sjuk, så han har spelat Danny en gång mot mig. Helt sjukt, ja. Och han älskar ju, så tänkte hans lycka på det här planet med liksom, ja, det var ju halva Sveriges kändiselit med sångare och alla.
Vi ska spela upp det här nu, för jag spelade in bara med telefonen. Så ska vi se om ni känner igen. Men vi kan ju säga att håll öronen öppna efter Carola, Lena, Pernilla, Thomas Ledin,
Orup.
Lisa Nilsson, Orup,
Christer Lindar, vill After Dark.
Christer Lindar, ja. Ja, med flera, så att lyssna och se om ni känner igen. We will not perform a safety demonstration. Please remove your headset and pay close attention. A summary will follow in English. Na 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 na. I'll be your substitute. Stjärnorna blinkar till dig och till mig. Lyckliga gatan går vi ikväll. Tunkokuch, tunkokuch. Mina damer och herrar, välkomna till SAS. Vilka har valt att resa med glans? Återigen en säkerhetsballett. Sammanfattning hade lett som en plätt i denna blåa som ligger i fickan. Bra att studera innan ni tar dricka. Som Mona Lisa har sitt leende, så gömmer också du en hemlighet. Bältet det spänner ni fast i så här, bältet det öppnar ni sen i så där. Varje gång jag ser dig är det som att ting stannar till. Aldrig ska jag sluta älska dig. Du är allt jag har och allt jag ber om. Västen finner du under din stol. Dra den över huvudet och var lite cool. Västen du har, den är uppblåsbar. Västen blåses upp om du i brickan drar. Och när de går förbi står pojkarna på rad. I remember love so beautiful. I run a light like a star, like a hero. Love will survive. Snart så flyger vi på vingar av stål. Arlanda, Stockholm, det är vårt mål. Din kärlek tog mig med på svindlande affär. Och jag har aldrig känt så här. Och jag vill leva alla Dolce Vita. Oh, jag vill leva alla Dolce Vita. Oh, jag vill bara i champagne, min vän. Ja, det var Carl Johan, en liten... Alltså... applåd för Carl Johan. Väldigt
så gulligt. Jäkla gulligt. Snacka om att han liksom satte hela känslan inför resan. Det blev ju så härligt med det här. Och det här personliga planet. Micke hade ju tänkt på allting. Liksom. Det var ju de här svettlapparna som ligger över ryggen på stolarna här. Där hans initialer. Och maten var ju fantastisk.
Ja, alltså en sån flygplansmat. Oj, 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 oj.
Nej, det var, allting var uträknat missa detalj. Och jag tror inte våra kära poddlyssnare, poddisar, gullisar, jag tror inte de riktigt fattade. Jag måste förklara. Sofia och Måns var alltså flygvärdinner i alltså såna här gammeldags flygdräkter.
Ja.
Sofia hade en blå...
Ja, det var ju liksom från Pan Am och så. Och jag hade varit på kostymlaget och det är ju roligt. Man kan hyra det då på SVT. Och jag kommer dit och säger, ja men jag har väl en storlek 42 tror jag, 40-42. Och de bara, flygvärdinnor på 60-70-talet hade inte storlek 42. Jag glömde det.
Nej.
Så att, vi klämde ju i oss mycket mindre. De var så himla liten. Och då berättade Sanna, vår kompis som var med, att hennes mamma var just flygvärdinna på Pan Am. Och då hade de invägning. Så hade man gått upp i vikt, då fick man minsann åka hem och banta.
Nej.
Det var viss vikt man fick ha då som flygvärdinna.
Men gud, undrar om det var för att de skulle se nätt och snygga ut eller om det var för att plan att det inte som typ resväskor att man inte får ha över 20 kilo per person.
Ja, jag tror nog att det var det första. Ja,
vad vidrigt! Vad hemskt! Alltså gud, snacka om liksom MeToo-kränkning. Ja. Men vi har ju fortfarande inte berättat att Måns var ju också klädd i en flygkvinn, alltså dräkt. Han har alltså kjol och klackar.
Ja. Det var det som var så bra.
Ja.
Helt otroligt. Och då sa ändå hans fru efter ett tag, Måns, du ser att du har två olika skor, va? Och då hade han liksom hyrt skor i storlek, vad han nu har, 43-44, två stycken. Och han hade tagit, eftersom man är oproffsig på högklackat, tagit två olika. Så han gick så här,
ja, och ändå gick han jättebra. Och jag skrattade så mycket när vi landade då på Tel Avivs flygplats, Israel. Och ni står där liksom och håller ihop gruppen och väntar. Och han står i sin korta frisyr och liksom helt osminkad i den här flygplansdräkten i klackar och bär sin lilla son på höften. Du vet, folk, alltså de stirrade ju ögonen ur sig. De måste man undra, vad är det här? Tror han på riktigt att han ser ut som en kvinna? Eller liksom...
Och det roligaste av allt, roligt faktiskt här i efterhand i alla fall, det är ju att vårt bagage var lite på vift och kom inte direkt. Så att första middagen blev i det man hade på sig när man flög dit.
Ja,
jag kan säga, jag ville så gärna ta med den här dräkten, men nej då. Ja, men... Den fick sitta på ett tag till.
Ja, det var helt otroligt. Och vi tänkte så här, att bagaget kommer ju inte komma bort. För vi har ju väg, det är ju bara vi liksom på planet. Ja. Alla väskorna på planet ska ju till samma ställe. Men i och med att det var ett VIP-plan och det stod ju inte det flight number. Utan flight numret, det var ju MB60, alltså Micke Bindefeldt 60 år. Ja. Så att de gick ju tydligen igenom väska för väska för väska och kollade för att de blev så stressade där. Då, vad är det här för konstigt plan typ? Så att... Det som skulle vara ett dresscode white party blev alltså, Sofia gick i sin blå flanelldräkt, tight flygvärdindräkt i den här stekande hettan. Jag gick på party i joggingbyxor och t-shirt och gympaskor, för det var vad jag hade på mig liksom. Alltså.
Men jag måste säga att ändå då, eftersom det här var många så här modeintresserade och de hade säkert med sig en hel garderob av fantastiska kläder. Men eftersom både kläder och smink och sånt där annat var kvar i resväskorna så blev det ju som det blev. Och det blev ju superhärligt. Det blev ju jättebra. För allt det där stela försvann. Utan man bara såhär, nej men nu gör vi det här tillsammans. Och det blev jättehärligt. Så att,
ja, vi pratade om det efteråt. Att det satt också som skön ton för hela resan sen. Ja. Och jag tror... Jag kan tänka mig att det är så många som sitter där ute, liksom, inte av ni, våra gulliga poddlyssnare, men av andra som sitter och tänker, åh gud, så här ytlig kändisresa och bara liksom, de sitter ju bara, det är bara stelt och stift och de har ingenting gemensamt. Men det var så himla mycket kärlek och vänskap och skratt och tårar även. Kan ju berätta mer sen varför också. Så att det var otroligt att man kan fånga 140 personer och känna den här otroliga gemenskapen som det blev. Man bytte bord. Det var inte så att vi var olika gäng, att det var så här slögergänget och politikgänget och det, utan alla blandades med varandra hela tiden och hade enormt liksom härliga diskussioner och jag kommer ta med mig den här resan för resten av livet. Ja. Alltså.
Men så blev det ju också, för ryktet nådde ju oss rätt snabbt, att nu är det skriverier om politikerna som är med, och Ebba Busch Thor och Ulf Kristoffersson och Nyamko och så vidare. Och även Reinfeldt var ju med, och Mona Sahlin som inte är i den positionen just nu, men som har varit. Och jag vet att Mona Sahlin som var med på 50-årsresan sa det här blåser över. Det är som en slags... Det som är fräckt är att de överhuvudtaget ifrågasätter vänskapen. Ja. Det är ju helt galet. Mm. Vem är tidningen att bestämma hur bra eller inte bra folk känner varandra? När jag hade 50-årsfest, man vill ha en stor härlig fest. Och vissa är jättenära barn. Du vet, det var ju någon som han hade känt sedan han var 3 dagar gammal.
Ja.
Vissa några veckor, år, klasskompisar. Till folk han hade känna nyligen. Liksom. Det här var ju en superhärlig blandning. Men jag skulle säga att de allra flesta var rätt gamla vänner till honom. Även de här politikerna som hade betalt sin resa själv. Så att det är ju mer sådär om man kan... Och hade massa telefonkontakt med Sverige för de politiska besluten. Så, men det ska vi ta ställning till så. Men jag ville bara liksom ändå försvara lite grann. För det kändes som att i tidningen att det var som att... att det bara kändes som plastkompisar som man råkt med. Liksom,
ja, och
som inte var
riktiga och allt vad de skriver och allting. Och det är ju helt horribelt att får politiker för det första inte åka på födelsedagsresor eller semesterresor.
De får inte gå på fest.
De har ju uppenbarligen vetat om den resan länge, så då måste de ha tagit ledigt för de här dagarna. Och liksom, jag vet inte hur det funkar i politikvärlden om man alltid måste vara sur. Men måste de bara umgås med politiker?
Nej, absolut inte. Men det som skriverierna har varit är ju ett, att åka bort under olika ekonomiska debatter, och sen om det är en mutresa, du vet. Att om jag bjuder på det här så du vet, så stöttar du eller partiet och du, alltså,
ja, men det är
att...
så löjligt. Ja. Vadå, skulle han tvinga alla oss som var med på festen att vi skulle rösta?
Ja, men det
då?
Var ju lite olika partier där också. Så att,
ja, men dels det. Och det bevisar väl verkligen att han umgås inte bara med folk från ett parti, utan det är politikervänner till honom. Och att han inte bryr sig, alltså förstår du, det viktiga är inte vilket parti de tillhör.
Men, jag måste ju ändå säga att jag tycker att till exempel Ebba, hon lät det här inte betynga henne där. Utan hon utstrålar ju bara glädje och ville vara med och fira Micke. Och vi var alla med om väldigt... Ja, det blev starkt. För att Mikael ville ju verkligen visa oss Jerusalem. Så att första dagen så begav vi oss dit.
Ja,
och då var du i Yad Vashem. Jag vet, hade du varit där förut?
På Holocauster.
Yad Vashem, det här museet.
Ja, men det hette väl Holocaust.
Ja, just det. Jaha, Jerusalem Holocaust. Ja, just det.
Ja. Nej, det hade jag inte. Och jag var inte alls beredd heller på hur det skulle drabba mig. Guidade rundturen som vi fick. Självklart är jag medveten om förintelsen och vad som har hänt, men på det här museet så får du får se filmer, autentiska bilder, få höra berättelser som jag i alla fall aldrig hade hört tidigare, och det blev så otroligt starkt att stå där i Israel och veta då att 6 miljoner judar blev utrotade och se bilder på Hitler när han stod och propagerade. Och bara att se att de autentiska Hitlerflaggorna de hängde uppe. Jag fick så ont i magen.
Ja, man har ju någon slags förträngningsmekanism. Och man vet ju också att det händer hemska saker i världen just nu också. Mm. Men att bli påmind om den här totala grymheten och försöka förstå hur det ens kunde hända. Och sen det som jag tog med mig väldigt starkt, det var ju det här Children's Memorial. Det var ett mörkt, mörkt rum. Det såg ut som en stjärnhimmel. där de läste upp namn på barn som gick bort i samband med det här. Och de byter ut de här namnen, så de läser alla barns namn.
Namn och ålder på dem, ja.
Ja, nej, det var...
Och det är för väldigt... att de inte ska bli bortglömda.
Ja.
Så det var väldigt, väldigt fint och oerhört sorgligt. Och det går ju inte att, när man står där och ser de här bilderna på de här renrakade barnen och kvinnorna som liksom föds som kor liksom, som bara föds dem framför sig. Och det finns ju bilder på det här. Folk har gått runt och tagit bilder och filmat och så...
Och avrättningarna och gaskamrarna. Ja.
Bara för att de tillhör ett visst folkslag. Det är så sjukt. Och att, jag blir så här, men hur kunde resten av världen bara låta det här pågå? Ja.
Men, man blir ju helt frustrerad och vansinnig. Liksom. Man bara, varför gjorde ingen något? Liksom?
Nej.
Men något som jag också, om vi hoppar lite, det var ju middagar och underhållning och fantastiskt härliga grejer också. Nu pratar vi om det som...
Ja, men det här var ju mycket. Precis, och det här var en dag och det var väldigt viktigt. Just för att vi inte ska glömma att vi ska sitta och prata om det här i vår podd. Ja. Att vi ska berätta för våra barn. Så att man aldrig glömmer det som har hänt, att det aldrig får hända igen.
Men efter lunchen då var ju Micke också så här, nu ska vi också se andra delar av Jerusalem. Och det är ju häftigt att, för er som har varit här är ju det självklart. Men när man inte har gått runt där, så är ju där inom de här, inom Jerusalem så finns ju kristna kvarteren, de judiska kvarteren, de muslimska kvarteren. Och alla är vänner, det är inte så att det är något krig där. Och det var otroligt fint, och sen i mitten så är då Heliga gravens kyrka. Det var jättehäftigt. Och vi gick in där, det var ju mycket, mycket, mycket folk. För där finns ju också den här stenen där det sägs att Jesus lär ha tvättats ren efter korsfästningen. Och där, punkten där korset var nedslaget i marken. Nej, jag är ju inte religiös själv, så att, men ändå så blir det ju på något vis häftigt. Och du är lite mer religiös, och för dig kanske det var en till dimension.
Ja, alltså jag, religiös skulle jag väl kanske inte kalla mig för, men jag tror på Gud. Ja, jo, men det vill jag. Jag vill tro på Gud, att det finns något gott och sådär. Och sen, just Jesus tror jag absolut att han har funnits. Men sen, om jag ber till exempel, så ber jag inte till Jesus, jag ber till Gud. Jag är inte, går inte och drömmer om att se Jesu uppenbarelse eller något sånt där. Det kan jag också berätta sen, det blir ett litet roligt missförstånd med Carola där, apropå Jesus. Men den här stenen då, som de sa att folk köper presenter, gåvor till andra eller saker till sig själv. Och så lägger de här presenterna på den här stenen då, där Jesus skulle ha tvättats av innan han begravdes. Och då påstår de att då blir de sakerna välsignade. Och folk lägger sin, om folk har ont i armen kan de lägga sin arm där. Eller de kan lägga sin hand eller så. Och många kysser även den här stenen, trots att den antagligen är full med bakterier. Så att jag la faktiskt mina händer på den och min ring. Och då känner jag lite så här, ja, men nu känner jag mig välsignad. Jag vet inte, det känns lite bra och tryggt att göra det när jag ändå är där. Liksom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag kände mig lite välsignad, för vi gick nämligen ner i en grotta där också. Mikael guidade oss. Och då skulle jag, det började med, tror jag, att jag tänkte ta en bild på powersångerskorna som var med i gruppen. Och då ställde ni upp er på en rad. Det var du, det var Lena, det var Lisa Nilsson, det var Carola och det var Sarah Dawn Finer.
Mm.
Väldigt, väldigt grymma röster. Charlotte Perrelli skulle också varit med, men hon var på vift någon annanstans.
Hon var en annan och sen, grupp.
Mm. Ja, precis. Sen så tog ni ton, vet du. Och då kände jag att nu blev jag lite välsignad. Och tack och lov så filmade jag det här så jag kan spela upp det här i podden. För att lyssna på det här.
Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but
faktiskt ett fint moment. För grejen var att vi skulle egentligen bara ställa upp och så ta en bild. Och så började Carola sjunga. Jag har hört Amazing Grace. Jag vet ju hur den går. Men man kan ju inte texten riktigt hundra. Så både jag och Lena, jag la en stämma där. Och sen så hängde jag på, liksom följde efter hennes läppar. Så det är lite så här: Amazing Grace, the wound I mind. Men det kändes jättefint, verkligen, faktiskt.
Ja.
Häftigt jag också med alla oss tillsammans. Ja, förlåt.
Supermaffigt. Jag ska också berätta ett bra tips till er om ni ska vara toastmasters på middagar. Så kom jag och Måns på en bra idé att vi låtsades att Micke skulle släppa sin självbiografi. Så hade vi gjort en stor bok med en bild och en text bakpå som var lite så här ekivok. Och sen varje talare vi presenterade hade vi skrivit då jag-form att Micke berättade om när han träffade den personen. Så det var ett väldigt kul tips, tycker jag. Så man har en linje genom just när man ska göra många presentationer. Det tycker jag var roligt. Vad tycker du?
Jag tyckte det var jätteroligt. Och ni gjorde det så bra för första gången, liksom. För det var ju här, det var ju en 5 dagars resa. Så att både du och Måns höll ju i så många trådar. Och ni gjorde det helt briljant. Man kände sig verkligen supertrygg, liksom. Och jag förstår att ni har jobbat med det här jättelänge. Och just det här med boken var så roligt. För att först skrattade jag så här, haha, det är skämt. Men sen när du började läsa din text, för du hade skrivit alla de här texterna som var väldigt roliga, fyndiga, men även liksom som handlade då om hans liv, fast lite ironiskt och roligt skrivet.
Ja, ja.
Så blev jag så här, men gud, är det en bok? Men på riktigt, vad är det hans memoarer? Alltså, du vet, så ni, och det var också roligt att det var lite så här, man lurades bara, kan det ha varit det?
Ja, det var lite äkta och sen så blandade jag upp det med lite tokerier och ljög och sådär.
Mm.
Men nu är det 2 saker jag verkligen vill fråga dig om som vi faktiskt inte har pratat om. Vad var det för trosor som var på vift? Vad är det som har hänt? Jag bara hör i periferin att någon pratar om dina trosor. Som inte är dina trosor, eller är dina trosor? Jag vet inte. Berätta.
Alltså, det var så märklig grej. Men det började med att... Men först hade jag glömt min baddräkt och packade ner baddräkt. Så jag köpte en baddräkt och en bikiniöverdel i hotellshoppen. Och sen när vi skulle gå iväg och åka med bussen till stranden, så på något sätt så har jag råkat tappa bikiniöverdelen på gatan utanför bussen. Så att Niklas, Mickes man, kommer upp på bussen och säger, vems BH är det här? Och jag bara, det är min. Och alla tyckte det var jätteoklart. Ja, jag hittade den på gatan, det är ju såklart. Ja. Så börjar jag med, det var ena grejen. Sen kommer nästa grej. Då har jag hängt mina trosor på tork. För att jag har såna här extremt fula tanttrosor. Som är mina favorithållintrosor.
Ja.
Och de är liksom helt urtvättade och så här fula. Och jag tvättar upp dem i handfatet, liksom, för att jag ska kunna ha dem igen. Så de hade hängt på tork ute på vårt balkongräcke. Och sen... Sen står Lena på balkong och då hör hon, för balkongen under oss, där bodde nämligen, för jag och Lena delade rum, och under oss så delade Birgitte Söndergaard rum med Lisa Nilsson. Och då hör hon och bara, Lisa, är det här dina trosor? Nej, inte det dina, Birgitte? Nej, men vad kostar, vems trosor kan det vara då? Då har de hittat ett par trosor nere på sitt rum. Och då berättar Lena det här för mig när vi ska åka. Så jag bara, shit! Nej, men det är ju mina trosor. Jag har hängt upp utan på tork. Då har de ju blåst ner. Inte deras. Vilken tur att jag fick. Så jag springer till Lisa och Birgitte och bara, hittar ni på trosor på ert rum? Ja. Nej, men gud, det är mina. Och då säger Birgitte, va? Men de är jättestora. Och så stod att det var från Ica. Och de var blå. Och då blev jag så här, va? Men jag, mina trosor var jättestora, kan jag hålla med om det var de. Men de var fan inte blå. Jag är ingen människa som går och köper trosor på Ica. Inte om det ska vara sådana här håll-in-trosor.
Säljer Ica trosor?
Jag vet inte. Om det är det så är det ju knappast någon sån här superbra kvalitet kanske. Så det blev så konstig, oklar grej där. Och, så då springer jag upp igen på mitt rum. Och då stod vi och skulle åka hem. Så det var när vi skulle åka hem. Och då hänger mina trosor där på räcket. Så att det var ju bara att de var kvar, jag hade glömt dem. Så att de här trosorna som de hittade på sitt rum, det är inte mina. Men det är inte Lisas och inte Birgitte, så vems trosor var det? Det var så oklart.
Det var konstigt. Men apropå konstigt, då kan vi berätta den andra konstiga historien som hände på hotellet. Vi bodde ju då på ett väldigt tjusigt hotell.
Fint. I Jaffa.
Och där bor då, i Jaffa, den gamla delen av Tel Aviv. Mm. Fantastiskt fint. Men då i alla fall, en av gästerna, hon heter Martina, hon hade ett armband som var väldigt dyrt med massa diamanter på och sådär, värt mycket, mycket pengar. Som hon tappar. Och det är ju panik såklart. Leta. Hittar ingenstans. Leta på hela hotellet. Och sen till slut så börjar hon gå igenom bilderna i sin telefon. Det var ju smart. Och se när hon hade på sig armbandet senast.
Precis.
Då.
Ja.
Då ser hon när hon hade på sig armbandet sist. Och då har hon då pratat med hotellsäkerhetschefen. Och då kom hon på att det sista stället där hon hade på armbandet var i en affär. När hon skulle försöka hitta en vit klänning till dagen efter. Och då går säkerhetschefen till den här butiken och säger, har ni sett det här armbandet? De letar överallt såklart. Hittar inte armbandet. Då säger säkerhetschefen, får jag titta på era övervakningskameror på filmerna där? Mm. Säkerhetschefen sätter sig och går igenom filmerna från den här butiken. Och ser hur en anställd hittar armbandet och tar med sig det.
Ja, det är helt sjukt.
Då åker säkerhetschefen hem till den här anställda och säger, hej, vi såg dig ta det armbandet. Ge mig det tillbaka. Hur overkligt.
Ja, och han hade ju nekat otroligt. Först. Han hade ju sagt, nej, jag har inte tagit det. Okej, vi har det på film. Och då hade han ju bara, okej, här är det. Ja, det är helt otroligt att
alltså det är helt otroligt.
Undrar om han fick sparken eller om han fick vara kvar?
Jag tror han fick sparken. Och tror jag blir säkerligen polisanmäld, tror jag. De är rätt tuffa där.
Alltså tänk butikspersonal som stjäl av sina kunder. Det är det sjukaste jag har sett. De skulle ju ha spart armbandet och ringt till henne, för de har ju hennes kortnummer och allting. Går väl att få tag på något sätt. Och säga då att hej, du har glömt ditt armband här. Här är det. Det är helt vansinne. Men solskenshistoria.
Ja, verkligen. Och sen kan vi också berätta om att vi var på en strand en dag. Vissa gjorde tabata. Det var roligt att det var Felix Herngren som hade dragit igång värsta träningspasset och spelat in Mickes röst. Så det var Micke som körde hårt med alla så här, bättre kan ni, kämpa på. Det var roligt. Men då blev vi också spådda. Jag blev spådd i kaffesump och du blev spådd i kort, tror jag det var, eller?
Ja, alltså Micke hade ju ordnat olika stationer. Man kunde välja om man ville ha massage eller man ville ha pedikyr eller manikyr. Eller också kunde man då bli spådd. En i kaffesump och en i kort. Tarotkort och numerolog var hon.
Nu vill jag veta, vad ska hända dig i framtiden nu?
Då är det så här att mitt år kommer bli ett väldigt bra år. Om 6 månader kommer jag att möta en man. Nu kommer det här stå i varenda kvälls skvallertidning och stoppa pressarna. Att jag ska träffa en man om 6 månader. Får vi se. Upp till bevis. Ni behöver inte skriva det. Jag tycker vi väntar i 6 månader istället.
Och så... Tills det händer.
Ja, ja, så ser vi om det händer. Och hon tyckte absolut att om det här skulle ske så krävdes det en sak av mig. Jag måste flytta. Jobba.
Du ska flytta.
Jag måste flytta. Jag ska inte bo kvar. Jag måste flytta till en lägenhet. Det här huset är för stort för mig, tyckte hon. Men jag bara, nej men alltså jag håller på att renovera mitt kök nu. Jag vill ju inte flytta när det väl blir klart. Men det måste jag. Ja. Och 2021 skulle bli mitt absoluta toppår. 2020 skulle bli bra, men 2021 skulle bli det bästa i hela mitt liv. Och det kanske är då för att jag träffar... Men då tänker jag så, om jag träffar någon om 6 månader, då kan inte det vara något bra förhållande om inte mitt toppenår kommer först 2021. Ska jag träffa en man då om 6 månader, ska vi ha det lite halvbra i 1 år och sen? Eller träffar jag en man och så gör jag slut med honom och så träffar jag den rätta 2021. Är det så kanske?
Ja, det är mycket, mycket spännande att få följa det här.
Eller också blir det bara dåligt med den här mannen. Så det är när jag har slut med honom, det är då jag får toppenår. När jag blir fri igen. Jag kanske bara ska vara singel helt enkelt.
Jaha, ja, men det låter jobbigt att flytta alltså. Det finns ju gränser.
Ja, alltså det var så där. Och vad sa hon till dig då? Du blev ju spådd i kaffesump.
Jag blev spådd då i kaffesump. Och då, det är ju roligt. Det där är ju bara på skoj såklart. Och de var ju därifrån. De var ju lokala, så de hade ju ingen aning om vem de hade framför sig. Men de sa att en ond liten mus kommer gnaga sig in i mitt liv om 6 månader. Och nej, försöka förstöra för mig.
Det är han som jag träffar om 6 månader. Han kommer försöka lura dig. Ja. Och då gör jag slut med honom. Så kommer
det
nog vara.
Så är det. Ja, jag tror, och sen så sa hon, vad sa hon med? Hon sa,
så träffar jag någon om 6 månader. Akta dig för honom, Sofia.
Ja, men
släpp
jag
inte in honom i dina affärer.
Du är ju rätt lik en liten mus.
Jag har en mus som inte annat.
Är det din mus som ska grävas
är det min mus i mitt liv?
Varför ser jag?
Nej, jag kommer ha en affär med Magnus. Det är det. Min mus gnager sig in i ditt liv. Magnus är mannen jag träffar. Och det blir ju bara dåligt utav det. Så därför kommer mitt liv inte bli bra först 2021.
Nej, flytta. Flytta från Lidingö långt ifrån mig och Magnus.
Det är då jag måste flytta. För du kommer hota mig. Om jag bor kvar. Här har vi hela storyn.
Men du, det var ju roligt när du somnade på flygplanet. Och sen så, du är så trött så du somnar. Och ändå så lite undermedvetet så hör ju du vad som händer runt omkring. Jag och Magnus sitter och pratar och så vidare. Och så vaknar du upp, berätta om din dröm.
Nej men just det!
Kommer du ihåg den?
Det var att
du vaknar upp.
Nej, du får berätta, för jag kommer bara ihåg vakna. Ja. För jag sa den till er precis när jag vaknade. För att jag hade...
Ja, precis. Du vaknade upp och bara så här, jag hade så konstig dröm. Jag drömde om att Bianca skulle presentera sin nya kille. Och det var Magnus.
Det var ju så, det var jättekonstigt.
Och du var jättearg. Du var superarg på det.
Ja.
Han var för gammal.
Jag bara, nej men snälla. Inte bara att han är för gammal. Han är ju väl fan, inte han gift med min poddkompis.
Herregud.
Ja, men det är typiskt när man, jag precis ligger och halvsover och så hör jag Magnus röst och så. Ja,
ja. Roligt på den här resan var ju också att man pratade med så många människor som man inte känner så väl sedan tidigare. Jag pratade mycket med Camilla Läckberg som jag inte känner jätteväl, men jag har träffat henne många gånger utan att liksom prata närmare. Men nu berättade hon om någonting som heter Body Farm som hon vill åka till. Och jag bara, vad är det? Och så började hon förklara och sen så tänkte jag, det här kan bli min aha, förstår du, Pernilla.
Mm-hmm.
Så därför tänkte jag fråga dig. Nej, du får fråga mig istället. Fråga mig.
Har du lärt dig något nytt i veckan? Eller hur är det du brukar säga? Har du lärt dig något nytt?
Det är klart jag har.
Åh, fan.
Det är sant.
Hade jag ingen aning om. Jag har fått risor.
Jag har lärt mig något nytt, men jag tänkte istället för att jag berättar det så tänkte jag att Camilla själv får berätta.
Okej.
Men då står jag ju här med Camilla Läckberg som berättade för mig vad Body Farm var för någonting. Och så började jag googla Men det blev liksom inte lika bra som när du berättade. Berätta, vad är det för någonting?
Body Farms är någonting som har funnits ganska länge i USA. Jag tror att det är drivet av FBI, jag minns rätt. Den originalen låg i Idaho, om jag minns rätt också. Det är alltså ett inhägnat område som man använder för att forska i vad som händer med döda kroppar under olika förhållanden. För att sen kunna använda det i brottsutredningar och så vidare. Men hur lång tid tar det innan en larv utvecklas till en fluga i en död kropp som ligger helt exponerad för väder och vind? Eller om den ligger i ett badkar, eller om den ligger inrullad i en presenning, eller presenning heter det väl, på den här delen av landet. Så att det är ett slags liksom experimentområde. Och då har man kameror som filmar hur de här kropparna då utvecklas. Och man går och tar tester hela tiden. Och man kan donera sin kropp till de här body farms att användas till forskning. Visst är det häftigt?
Men du sa till mig då, när du berättade om det här, att du gärna skulle vilja besöka en sån här. Skulle du våga det? Alltså det verkar ju jätteläskigt.
Ja, jag har ju två väninner som är lika knäppa som jag och är lika morbid intresserade av såna här konstiga saker. Så att vi håller på, och en av dem är journalist och den andra är kriminaljournalist. Vi håller på och försöker och ser om vi skulle kunna få något slags besöksmöjlighet dit nu. Så att jag hade tyckt det var otroligt spännande faktiskt. Det är ju det här jag sysslar med liksom. Ja.
Men för den sista, guldburen, den är ju inte så modisk sådär. Men tidigare då, när du ska skriva om läskiga mord eller dödsfall, hur gör man research? Ringer man läkare då eller?
Alltså dels har jag ju gjort research hela mitt liv utan att veta om det. För att jag har ju varit otroligt intresserad av allting som har med mord och mordfall och död ända sedan jag var liten. Det är en bra...
Vad säger psykologen om detta intresse?
Alltså, en psykolog skulle säkert ha åtskilligt att kunna sätta tänderna i. Så att jag har ju liksom alltid läst om det här. Jag har läst om rättsmedicin, om mordutredningar, om mördare, om psykopater. Så att jag har väldigt mycket kunskap själv. Och när jag behöver ta reda på något detaljerat så har jag till exempel en obducent som jag kan ringa och fråga om de här sakerna. Och sen finns ju Google, det finns ju hur mycket som helst på nätet.
Ja, för att jag kommer ihåg att jag läste de här Patricia Cornwell.
Case Carpetta.
Ja, och då, det var nästan första gången som, det var ju innan CSI på tv och så här. När man kom in där de obducerade lik och beskrev och hittade spår och sånt.
Ja, men det finns ju en otrolig fascination hos oss alla för döden. Mm. Så att det där är ju någonting som jag tror att vi alla till mans är lite fascinerade av.
Är du rädd för att dö?
Ja, det är nog. Fast ungefär lika mycket som gemene man. Men jag försöker nog inte tänka på det så mycket. Utan jag är ganska bra på att skjuta bort det där. Det finns en konstnär, nu vet jag faktiskt inte vad hon heter, men jag tror att man kan googla artist eller photographer och body farms så hittar man det. Som har tagit konstbilder från body farms. De är väldigt coola faktiskt, men tyvärr minns jag inte hennes namn just nu.
Har du sett en död människa någon gång?
Bara min pappa i kapellet så här precis innan begravningen. Förutom det så, då, jag såg när han dog också hemma. Men i övrigt det så har jag aldrig sett en död kropp.
Det är intressant, för jag var också med när min pappa dog. Och det var ju verkligen som när folk beskriver så här att någon lämnade rummet. Det som var kvar för mig var bara ett skal. Ja. Han försvann. Ja. Kände du samma?
Nej, men jag kände samma. Jag kände att där när vi besökte honom i kapellet. Alltså jag hade kunnat undvara det faktiskt. Ja. Jag kände inte att pappa var där. Nej. Ens. Det var liksom ingen som fanns i det rummet. Min pappa var inte där, han var någon annanstans.
Men du och dina barn tittar ju på skräckfilm också. Det har jag sett då på Instagram. Men det är också så här, blir inte de rädda då?
Nej, alltså de blir ju inte det. Och jag är så hemsk mamma, så de har ju fått titta på skräckfilmer från de var ganska små. Så att jag liksom väntar på att soska ringa vilket ögonblick som helst. Men jag har sagt till dem hela tiden att börjar ni drömma mardrömmar eller mår liksom dåligt av det så får ni inte titta. Men de verkar kunna hantera det. Men jag och min 15-åriga dotter har en skräckfilmsklubb, så vi har ju sett precis allting som finns under solen vad gäller skräckfilm.
Men då får du tipsa nördarna nu då. Om du bara ska se en skräckfilm, vad ska de se då?
Oj, men klassiken The Shining är ju svår att slå. Jag måste faktiskt nästan framhålla den. Sen tycker jag även att Exorcisten, de här klassiska Rosemary's Baby, föregångarna inom genren.
Och de som kommer nu då?
Ja, nyinspelningen tycker jag är fantastisk. Och sen tycker jag även om de här Sinister. Mama är fantastisk. Den kan verkligen, och Babadook är två som är otroligt bra.
Och du drömmer aldrig mardrömmar?
Nej, jag gör faktiskt inte det. Jo, jag drömmer mardrömmar ibland. Fast den mardrömmen som jag får då alltid när jag är stressad. Så det här är min mest återkommande mardröm. Det är att de ringer från Handelshögskolan. Och säger att tyvärr har det skett ett misstag när du fick din examen. Så att du har inte klarat alla tentor. Så du har ett par tentor du måste göra om här. Det är min värsta mardröm. Då vaknar jag kallsvettig.
Ja, oh, men gud. Jag har alltså mardröm att jag vaknar upp att inte förberett mig för ett stort event. Eller när jag ska prata. Och inte har ett manus och bara ska improvisera.
Ja, men sånt är ju värre.
Okej.
Nu blir vi svettiga.
Ja, alltså väldigt äckligt. Även om det, jag förstår ju syftet med det. Men ja, jag skulle inte vilja jobba där om man säger så.
Och jag skulle inte vilja besöka. Jag gillar ju inte skräckfilm överhuvudtaget heller. Gör du det?
Nej.
Aldrig se en skräckfilm.
Aldrig i livet. Usch. Nej, verkligen inte. Du, jag skulle vilja ha mina här då.
Det vill jag gärna.
Ja, det var ju, det blir ju en del festande. Vi ska ju säga det mycket tydligt här att Micke Bindefeld själv dricker aldrig alkohol. Han är helt vit. Han och Christer Lindar är väl typ de enda jag känner till som aldrig dricker alkohol.
Och ändå väldigt roliga. Så det är kul att det går ju verkligen att vara rolig utan alkohol.
Det går det verkligen, ja. Och vi, alltså det var inte så att vi tokdrack jättemycket. För att det orkar man inte när man festar 5 dagar i rad. Och vi hade ganska hektiskt schema också. Vi gick upp tidigt och sådär. Men det är klart att i alla fall sista kvällen. Då i alla fall släppte jag loss lite. För då hade jag uppträtt och kände att nu kan man dricka lite. Och då kan det ju hända att man vaknar upp och är lite bakis dagen efter. Det kan hända. Ja. Och som ni vet, som känner oss våra poddlyssnare, så gillar ju jag och Sofia Treo. Men det funkar alltid. Men jag har lite fakta här som du kanske inte visste om just baksmällan. Ja, och då kan jag berätta att när drycken 7-Up lanserades i slutet av 1920-talet. Va? Ja. 1920-talet? Skämtar du med? Men jag kommer ju ihåg när jag såg 7-Up för första gången i mitt liv.
Ja.
Det var ju när jag var i Norge, det här var på 80-talet. Och då läste jag en stor affisch där det stod, och så gick jag in och så sa jag ursäkta, skulle jag kunna få en 7-Up? Jag trodde det var en norsk dryck. Ja, men trodde du det var en norsk dryck? Och de bara, vad? En 7-Up? De bara, ja, du menar 7-Up? Så att, okej. Jag hade ingen aning om att den kom på 1920-talet, men det gjorde den tydligen. Och då var det så att 7-Up innehöll ämnet litium som en kraftfull stämningsstabilisator som idag betraktas som en kontrollerad substans. Så drycken marknadsfördes som ett botemedel mot just baksmälla då. Jaha. Ska man testa någon gång då?
Ja, men folk brukar ju dricka cola nästan när de är bakis. Men då kanske 7-Up är bättre då. Om det nu finns litium i det fortfarande.
Ja, precis. En annan tips är en baconsmörgås. Det ska tydligen bota baksmälla. Jag antar att det är saltet man vill åt. Så att det går väl bra med chips också, skulle jag tro.
Ja.
Sen finns det faktiskt några som tror på fullt allvar. Det är en studie som har gjorts vid Newcastle University. Att en baconsmörgås kan bota baksmälla.
Ja, man är ju sugen på fet mat, det är man ju för sig.
Fet och salt mat framförallt, och det är ju bacon både och. Men åsikterna i studien går dock isär. Många andra forskare påstår att en baconsmörgås inte lindrar bakfylla alls. Så man får väl prova sig fram helt enkelt. Dessutom så kan baksmällan rädda liv. Lyssna på det här. Det var nämligen Seth MacFarlane, skaparen av den animerade tv-serien Family Guy, han var inbokad och skulle tagit AA-flyget som den 11 september 2001 kraschade in i World Trade Center. Men han vaknade på morgonen, hade festat kvällen innan och var så bakfull så att han försov sig och stressade iväg till planet och missade det med bara 10 minuter. Men man kan ju säga att det räddade ju hans liv.
Nej men gud, tänk dig att se det på tv-skärmarna. Man bara, där skulle jag suttit i det planet.
Alltså det gick väl fort från det att de startade till att de smällde in. Så att, tänk om han satt där på Arlanda.
Man kan ju bli religiös för mindre. Alltså.
Ja, eller på Arlanda satt han inte. Men tänk att han satt där på flygplatsen och bara försökte boka ett nytt flyg. Och så ser han på nyheterna vad som händer med hans flyg. Alltså, herregud, han måste ju hylla den baksmällan, så mycket kan man säga.
Ja.
Sen finns det faktiskt en grupp som tillhör faktiskt de som är resistenta, vilket betyder att den gruppen människor kan aldrig bli bakfulla.
Men det är som magsjuka. Det sägs ju att vissa inte kan bli magsjuka.
Nej, precis. Och det finns även studier på detta som har visat att 25, mellan 25-30% är resistenta mot just bakfyllesymptomen. Och jag känner en sån. Mm. Jessica Wahlgren, hon blir aldrig bakfull.
Blir hon inte bakis?
Alltså, vi kan festa mycket som helst. Vi kan gå hem lika sent, dricka lika mycket. Jag vaknar upp dagen efter med sprängande huvudvärk. Och ibland kan man ju till och med få lite så här bakfylleångest. Nej, Jessica, hon är pigg och glad och har aldrig ont
hon
i huvudet.
Hon kvittrar på.
Ja.
Och du och jag har ju faktiskt kompisar, både Christer Lindar och Micke Bindefeldt, de dricker ju inte alls. Och de slipper både baksmälla och berusning och är lika roliga för det.
Verkligen, det är det som är så härligt med Micke, att han, och det är det som är så roligt med honom, att han älskar ju fester och att folk är glada så där. Och han har inga problem med att andra dricker, men han dricker absolut inte själv liksom. Och han är så himla skön och härlig. Och Christer Lindar också till exempel. Det är i alla fall de två på den festen som vi känner som inte dricker. Så det är härligt att man kan göra både och, eller hur? Finns ingenting som är så gott som ett iskallt glas bubbelvatten, vill jag också på visa. Sist men inte minst så har vi ett annat väldigt bra alternativ till er då som inte vill nyttja till exempel Treo som jag och Sofia. Ni kanske istället vill ta er ett päron.
Päron?
Hur?
Det är man ju inte alls sugen på när man är bakis.
Nej, men det finns en studie som säger att just päron är den absolut bästa kuren mot baksmälla. Då rekommenderas att man äter päron både före och efter alkoholintaget. Och i päron finns nämligen ämnen som hjälper kroppen att bryta ner alkohol lättare. Så tips till alla er som kan och vill äta päron. Själv är jag ju allergisk, så att jag tyvärr kommer fortsätta med Treo.
Du kan också undvika tequila, för det sägs vara den spritsort, vet jag, som man blir mest bakis av.
Fy fan, tequila, nej, det kommer icke i närheten av mitt liv.
Nej, det är så här, vissa spritsorter också som man förknippar med vissa grejer i livet. Typ oso, vidrigt, körsbärslikör, vidrigt, för man hade så här tonårsfylla på det.
Ja. Nej, fy. Och mina tjejkompisar, de hade på min möhippa så hade de en termos full med tequila som jag liksom jämna mellanrum då skulle inta en sån där tequila-knack med salt och citron. Fy, jag kan inte dricka tequila sen dess. Fruktansvärt äckligt. Men jag gillar inte sprit överhuvudtaget. Om det inte är en väldigt svag drink som är typ söt eller sur, då kan det vara okej. Men inte så här gin och tonic eller apelsin, vodka apelsin. Vad heter den? Vad heter den här drinken med vodka apelsin?
Ja, jag vet inte vad den heter. Faktiskt, okay. Borde jag veta det.
Jag trodde det var så här klassiker.
Nej, vodka apelsin, vodka cranberry tycker jag är gott till exempel. Nej, jag gillar ju sprit, det gör jag.
Okej. Okay. Ja, du samlar till du, och med på
ja, vodkaflaska, ja. Men nu tänkte jag att, eftersom den här podden är rätt lång, att vi bara skulle ta en grej var som har hänt i veckan som vi har fastnat lite extra på.
Vad har hänt? Vad har hänt? Vad har hänt i veckan?
Ja, vad har hänt i veckan egentligen?
Jag läste i veckan i Aftonbladet om Jenna som svalde sin förlovningsring i sömnen. Och hittade den sen på röntgenbilderna. Helt sjukt. Hon låg alltså och drömde att hon jagades av elaka män på ett snabbtåg. Och i drömmen då så uppmanades hon att svälja förlovningsringen så att ingen skulle kunna stjäla den.
Nej.
Och när hon vaknade på morgonen så var ringen borta då. Det är ju helt sjukt. Det här var i Kalifornien då. Hon hade drömt hela den här drömmen. Åkte in. Hon hade svaga så här minnesbilder av att hon hade liksom fuktat fingret och fått loss ringen från fingret då. Och sen svalt den med några klunkar vatten. Det här, hon har några svaga minnen av det. Och så tittar hon på handen. Den fanns inte kvar. Hon ringde och grät till sin mamma tydligen. Och sen så började hon googla. Sväljer vuxna ringar. Väldigt så här, nej, konstigt. Sen åker hon då in till sjukhuset. Och på röntgenbilderna så ser hon att hon har ringen i magen. Och den kommer ju ut sen den naturliga vägen. Men hur sjukt att hon drömmer om det. Och sen bara, tack och lov kan man väl säga, så minns hon lite svagt att hon har svalt den.
Nej men gud, och häftigt ändå att hon åkte in och röntgade sig liksom. Ja. Jag skulle tro att jag hade tappat den någonstans eller...
Ja, det är verkligen inte som man bara, jag har nog svalt den.
Så vadå, men så hon var tvungen hon... sen att sitta och läsa igenom sitt bajs efter ringen. Ja. Fräscht.
Ja, ja men det kanske man får ta. Den kanske liksom sticker ut. Jo, men det är ju en bra historia.
Och apropå vixelring så har jag en annan sak som hände här för ett tag sedan som inte alls är lika slutade lika lyckligt tyvärr. Det var nämligen Steven Weber som var på drömsemester med sin flickvän Kanisha i Tanzania och de tog in på ett sånt här undervattenshotell. Kärleksparet bodde alltså i en stuga som var nedsänkt i vattnet på ön Pemba Island i Tanzania. De hade sett fram emot den här resan jättelänge då det var en drömdestination för paret. De hade bokat 4 nätter i stugan som ligger cirka 250 meter från land och 10 meter ner i vattnet. Men när Steven under tredje semesterdagen tog tillfället i akt att fria till sin Kanisha så gick allting fruktansvärt snett. Han har så planerat där. Han dyker ner i vattnet med simmask och simfener och simmar mot henne. Hon har filmat det här också. Så hon sitter då inne i sviten som de har hyrt. Och han kommer simmande mot de här stora glasfönstren då, som är omringade sviten.
Vilken cool idé måste jag säga.
Idén var ju fantastisk. Han trycker upp en handskriven lapp mot stugans ruta med texten: jag kan inte hålla andan tillräckligt länge för att säga allt som jag älskar med dig. Men allt jag älskar med dig älskar jag mer för varje dag som går. Mm. Och Kanisha stod på andra sidan glaset och tog upp telefonen och filmade när hon förstod att han var på väg att fria. Och Steven vände sen på pappret och där på baksidan står ju då frågan: vill du gifta dig med mig? Och han plockar sen fram en ring under vattnet som han har gömt i sina badshorts och tittar på henne. Och hon står ju då överlycklig där inne och ropar ja, ja, ja. Men det hör ju inte han genom rutan. Och efter det så simmade han ut från hennes synfält. Då skulle han upp de här 10-15 meterna som han låg ner i vattnet. 10 meter. Och det var det sista som Kanisha såg av sin pojkvän. För där går någonting väldigt snett. Antagligen har han fått en kallsup, alltså dragit in för mycket vatten. Han blev väl helt exalterad där och allting.
Men gud, vad hemskt.
Ja, och det värsta är att det kan gå så fort så då får man... Då drunknar han liksom. Att lungorna fylls med vatten väldigt fort. Så himla tråkigt. Alltså förstår du för henne att gå från den här otroligt euforiska känslan och lyckan bara, herregud, herregud, han friar till mig. Nu kommer han, nu ska vi gifta oss. Nu kommer han, jag ska få kyssa honom och bara säga ja. Hon har inte ens fått säga ja till
honom. Upp, och sen så kommer han inte upp. Och sen hittar honom så har han drunknat. Vad hemskt. Men du
himla.
Pernilla. Jag måste, innan vi ska avsluta podden, jag måste bara berätta en liten kort historia för dig.
Ja.
Och för poddlyssnarna. För att i förra podden så satt ju Kid och var sjukt deppig, ledsen. Väldigt ledsen för att hans moppa blivit snodd.
Just det.
Och jag tyckte så synd om honom. Sen då går han hem och så ringer han till mig mycket senare och säger jag glömde min datasladd och jag behöver klippa podden, jag behöver den. Kan inte du komma med den? Ja, säger jag absolut. Och så får jag för mig av någon anledning. Vi bor ju en bit ifrån varandra och det är sent. Men jag tänkte ändå så här, jag tar en promenad. Jag ska inte ta bilen jämt. Jag tar alltid bilen till honom. Men helt plötsligt så ska jag gå. Jag går till honom, går in, lämnar sladden. När jag går ut genom dörren så tänker jag av någon outgrundlig anledning. Jag ska inte gå den vanliga vägen hem. Jag går en liten omväg klockan 10-11 på kvällen.
Och du hade ingen tanke på att leta efter moppen? Utan...
Ingen tanke att leta efter moppen. Jag går in i skogen, jag ska gå en helt annan väg.
Ja.
Och går 50 meter in och hittar moppen.
Alltså,
det är helt otroligt.
Det är helt otroligt.
Det är helt sjukt. Att om man inte hade glömt sladden, om jag inte hade gått av en konstig anledning, om jag inte hade gått den här konstiga vägen tillbaka, så hade jag inte hittat den. Och nu så då ringde jag ju Kid då och var så här: Kid, ta med batteriet och nyckeln och kom. Jag tror jag hittar din moppe. Han bara, lägg av, det kan du inte ha gjort. Och jag bara, jo men jag har det.
Det är helt
och så kom han ut och så är det den.
Han stoppar in nyckeln.
Låset var faktiskt sönder då.
Uppbrytet.
De som hade försökt snora hade brutit sönder det. Men det går ju att fixa liksom. Så att Kid blev glad.
jag blev glad, jag ringde till dig, du blev glad.
Jag blev jätteglad.
Solskenshistoria.
Ja, men vad
så härligt.
Ja, det behövde vi efter den här andra tragiska historien, verkligen.
Ja.
Ja, men då har vi lärt oss två saker. Sno inte andras moppar och fria inte under vatten, för det kan gå illa, tydligen, tyvärr.
Men då avslutar vi podden. Jag tror vi båda måste vila upp, vila våra kroppar, vila våra sinnen, vila våra röster. Ja. För det blev ju en fantastisk sista kväll också.
Det blev det. Sista kvällen var helt magisk och det var otroligt mycket, alltså alla bjöd verkligen så mycket på sig själva. Det var jag och Lena gjorde ett nummer, Carola
sjöng. Det var väldigt roligt även det var ju både så etablerade artister som man vet kan sjunga, men även de som gav sig ut på djupvatten och Mickes man Niklas och det var så mycket kärlek. Det var så mycket kärlek.
Det var det verkligen. Och en fantastisk israelisk dansgrupp som var där.
Mm.
Som gjorde fantastiska nummer. Och Charlotte sjöng. Och Lisa och Sarah. Jonas Gardell. Ja. Och du och Måns hade fantastiska utstyrslar från hela Mickes tidsepok.
Och det sköna med den kvällen var ju också att man sa i början så här: nu stoppar vi bort mobilerna. Inget instagrammande, inga story, utan vi bara är in the moment. Och det blev på något vis en extra dimension. Så därav att det inte finns så mycket bilder och ljud från den sista kvällen. Utan bara i våra minnen.
Faktiskt. Och det är en väldigt bra och fin regel. Även Melina och Jakob när de gifte sig så sa de ju att vi vill inte att folk sitter och filmar när vi går in själva liksom där brudparet kliver in, utan vi vill att ni ska uppleva det med egna ögon. Mm. Och inte att alla sitter med sina mobiltelefoner. Så att, ja, det kan vi lära oss av allihopa, att ta ner mobiltelefon lite grann ibland. Svårt att säga det för oss som är så extremt så här, älskar att vara uppkopplad på sociala medier, men det är viktigt ibland.
Jo, men när man väl hörde beslutet så blev det på något vis då bara, ja, då är det så här, nu respekterar vi det.
Ja.
Och då kunde ju alla köra på. Ledin och Orup körde också någon härlig kombo. De hade ju aldrig kört något musikaliskt tillsammans. Så helt plötsligt så stod alla och sjöng och klappade med. Nej, så härligt. Och faktiskt, Pernilla, så, jag tror inte du såg det, men precis innan vi skulle gå på planet så snodde jag åt mig Micke och frågade honom hur det kändes, om han var nöjd med festen. Mikael, alltså jag är fortfarande så otroligt uppfylld av allt vi har varit med om. Men jag är nyfiken på, när börjar du planera det här?
Man kan ju planera på olika sätt. Man kan ju planera som en vision och en dröm. Och sen så blir det liksom ett helt annat datum när man de facto sätter igång och börjar boka saker. Så jag kan säga att drömmen har jag nog haft nästan sedan jag fyllde 50. Mm. Alltså nästan 10 år. Och sen har jag väl hållit på de senaste 5 åren och fixa och trixa. Mm.
Herregud. Men också, vi har gjort så himla mycket, såklart. Vi har varit runt och guidade turer i Jerusalem. Och det har setts dansföreställningar. Och, på många olika plan. Berätta, vad var tanken? Vad vill du att vi ska ta med oss härifrån?
Jag har ju en väldigt speciell relation till och kärlek till staden Tel Aviv. Och har väl tänkt att jag skulle vilja visa upp den staden som jag älskar för de människorna som jag älskar och har nära mig. Mm. Som en present till mig själv faktiskt.
Mm.
Och jag har roligt med de människorna jag gillar och vara tillsammans bara med dem i 4-5 dagar.
Mm. Oh, jag har haft så kul och jag har pratat med så många nya människor. Men det är väldigt många som har gjort saker, uppträtt och hållit tal och sådär. Vad kommer du på nu har varit häftigast?
Unika konstellationer artister som man aldrig har ens tänkt tanken på att Nej. De skulle göra någonting tillsammans. Och antagligen så kommer de aldrig göra det igen Nej. Heller. Det känns ju väldigt så här, exklusivt, men också nära tal från min man till exempel. Mm. Eller,
gamla... Det var fantastiskt, Niklas tal.
Och gamla barndomsvänner som jag har känt i 50 år och sådär. Eller min äldsta kompis som jag har känt sedan jag var 3 dagar gammal.
Mm.
Så de där sakerna tar ju också tag i mig och gör att man känner att man måste marinera och smälta alla de här intrycken innan man egentligen förstår hur mycket saker man har varit med om här på 5 dagar.
Vi kommer också behöva smälta det här. Jag och Måns var ju toastmasters och vi byggde upp det med den här självbiografin som jag berättade om tidigare i podden. Kommer någon självbiografi? Kommer det stå Måns i den?
vet inte om det är något förlag som vågar trycka den där. Och för hårt redigerade, tillrättalagda självbiografier är så himla tråkiga. Så ska man skriva dem på riktigt, då måste man ju ta med allt det där som man kanske inte har något förlag som vågar trycka. Jag vet inte.
Det var väldigt roligt när vi då fick skriva det i jag-form och kunde hitta på vad som helst.
Ja, och det gjorde ni verkligen också. Fast det var ju otroligt kul att ni hade gjort så mycket research och verkligen fått med saker som jag trodde att bara jag visste. Det var jätteroligt grepp.
Mm. Och nu när vi är på väg tillbaks, känns det som det blev som du hade tänkt dig?
Allt blev som jag hade tänkt mig, fast mycket bättre. Därför att jag har ju liksom en ram med strukturer och logistik, organisationer och maträtter och tider och sånt där. Men det ska ju liksom fyllas med själ. Mm. Och själen är ju de här 140 polarna som jag har haft. Det är ni som gör det till, lyfter alltihopa till en annan dimension. Innan är det ju liksom ett logistikprogram liksom.
Men jag tycker du är så bra, för du släpper ju all kontroll. För du är vanligtvis en person med väldigt mycket kontrollbehov skulle jag säga. Men nu så bara, du har bara njutit och varit med oss. Och låtit oss lovebomba dig. Puss och kram och grattis på födelsedagen igen.
Tack snälla Sofia. Och tack för att du har hjälpt mig att förverkliga den här drömmen som jag har haft. Och varit min vän så himla länge. Jag älskar dig.
Puss, jag älskar dig.
Ja, herregud. Vi är så otroligt tacksamma. Alltså man är nästan rörd för vad man fått vara med om. Och att Micke har gett den här gåvan till oss alla, som det verkligen var. Mm. För det är en ynnest att få vara med om en sån här resa faktiskt.
Verkligen. Mm. Men ska vi avsluta med den låten då, som vi avslutade med?
Det tycker jag. Vi avslutade nämligen hela kvällen. Det var väldigt, väldigt fint att vi alla stod upp tillsammans runt Micke och liksom hyllade honom genom att sjunga Israels vinnarbidrag i Eurovision Song Contest 1979. Milken Hanis fantastiska Halleluja. Så grattis Micke till dina 60 år, och visst längtar vi redan nu Sofia till 70-årsfestresan.
Ja, det gör.
Den ska hålla på i en månad.
Jag måste bara samla lite kraft.
Ja, vi måste bara vila upp oss lite innan. Halleluja. Halleluja. Al yom shemeir. Halleluja.
Thank you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.